Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens högmässotext för påskdagen, den tredje årgången. Så skriver vi i Lukas i det 21 kapitlet och från den första versen. På den första dagen i veckan gick de tidigt på morgonen till graven med de välluktande kryddor som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven och gick in, men fann inte Herren Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro, se, då stod två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och böjde ansiktet mot marken. Men de båda männen sa, varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Han sa att människosonen måste utelämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord. Och de vände tillbaka från graven och berättade allt detta för de elva och för alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Jakobs mor Maria. Också de andra kvinnorna som var med dem talade om det för apostlarna. Men det kvinnorna berättade uppfattade dessa som tomt prat. Och de trodde inte på dem. Men Petrus steg upp och sprang till graven. Och då han lutade sig in såg han endast linnebindarna. Och han gick hem fylld av förundran över det som hade hänt. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Varje söndag bekänner vi i den apostoliska trosbekännelsen. Jag tror på Jesus Kristus, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till helvetet på tredje dagen, uppstånden igen ifrån de döda. Men hur ofta tänker vi på vad det betyder för oss i praktiken? Om jag verkligen tänkte på vad detta betyder, att Kristus Jesus är uppstånden från de döda. Hur borde jag känna i mitt hjärta? Känna inför livet, vara och leva i förhållande till andra. Kristus Jesus är uppstånden från de döda. Ord som upprepas kan upplevas sannare och viktigare. Men ord som upprepas kan också förlora sin verkliga styrka och innebörd om vi upprepar dem utan att tänka på vad de betyder. Lärjungarna hade flera gånger fått höra av Jesus att han skulle dö och uppstå.
Borde de inte förstå när dessa saker verkligen inträffade? Varför är de så oförstående inför hans död och hans uppståndelse? Varför agerar de panikartat i Getsemane när tempelvakterna kommer för att gripa honom? Varför flyr de och gömmer sig trots att Jesus har sagt att allt detta ska hända? Varför går kvinnorna till graven för att linda om hans kropp och fästa väldoftande kryddor mellan lindorna? Han hade ju sagt att han inte hade tänkt att stanna i graven. Det var nog inte för att han hade sagt det för ofta, utan för att lärjungarna är lite som dig och mig. Vad vi vet och vad vi hört, det glider så lätt undan när andra stora och skrämmande händelser pressar på oss. Folk hade kommenterat och konfronterat Petrus i Kajfas förgård. Är inte också du en av den där mannens lärjungar? Lärjungarna hade levt ett ganska stillsamt liv när de vandrade runt i Judén och Galileen och predikade och döpte tillsammans med Jesus. Och plötsligt så vimlade av beväpnade tempelvakter när de övernattar och ber i ett semane trädgård. Deras mästare fängslas och misshandlas. En ny verklighet kryper nära och de ser tidvis bara den och lever inte i orden från deras mästare. Och detta händer också ibland med oss. Vad vi vet och vad vi hört glider undan när andra stora och skrämmande händelser pressar på oss. Tonårspojken som blir osäker på Bibelns sanningar och Jesu anspråk när han slår upp tidningen och läser om hur etologen och evolutionsbiologen Richard Dawkins förklarar i sin bok hur Gud kanske egentligen är en illusion. Plötsligt så har Guds ord glidit undan. Guds ord som säger att detta budskap om korset är en dårskap för de som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet att jag ska göra de visas visdom om intet och de förståndigas förstånd ska jag slå ner. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslut Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa den som tror. Till judarna begär tecken och hedningarna söker visdom. Men när vi predikar en Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Ty Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Den äldre kvinnan som kämpar med svåra smärtor av reumatism börjar tänka: Gud är nog inte med mig längre. Finns han alls? Om han verkligen älskade mig, borde han inte ta bort det där onda? Och jag har ju bett så många gånger och han har inte tagit bort det där onda. Orden från Hebreerbrevet om att det är till er fostran som ni får utstå lidande. Och att Gud säger, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig, är som bortblåsta. Ordet har trängts undan av erfarenheten av sinnenas intryck. Eller mannen som nyss kanske blivit övergiven av familj och av vänner. Och kanske tänker att han är helt ensam och helt övergiven i hela världen. Trots att Gud säger i sitt ord att han alltid vandrar vid vår sida. Och att världen är fylld med andliga syskon, systrar och bröder som vi har samman med genom tron på Kristus. Vi märker genom exemplen hur man kan tappa blicken trots att man läst sin bibel flera gånger, trots att man gått i kyrkan hela livet. Så var det med mariorna i dagens text. På den första dagen gick de tidigt på morgonen till graven med de välluktande kryddor som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven och gick in, men fann inte Herren Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro, se, då stod två män i skinande kläder framför den. Kvinnorna blev förskräckta och böjde ansiktet på marken, men de båda männen sa: varför söker ni den levande bland de döda? De hade sett Jesus lida och dö på korset. Men de hade också hört att han skulle uppstå ur graven. När ord och våra sinnen, alltså vad vi upplever, när det krockar med varandra, vad väljer vi då att tro på? Om de letade på fel ställe skulle de aldrig finna honom. De letade efter Herre Jesus i graven. Men om de trodde sig finna honom där så hade de ju fel. Änglarna i skinande kläder frågar dem: Varför söker ni den levande bland de döda? Änglarna skulle kunna fråga att, vad har ni med er? Kryddor. Smörjelse. För att smörja en död mans kropp. Vad ska ni med det till? På fredagen så hade man inte hunnit förbereda den här sorts balsameringen av kroppen. Och på lördagen så fick man inte som jude utföra arbete. Och nu var det söndag morgon. Och det var ingen liten last av kryddväxter och svepning som dessa kvinnor släpade med sig till graven. Man bar på en tung börda. Men de bar också på en ännu tyngre börda. De tyngdes av en alldeles onödig sorg och oro för de yttre ting som Gud ändå hade hand om. De oroade sig för många saker och sörjde. De oroade sig till exempel för hur de skulle kunna rulla bort den enorma sten som förseglade hans grav. Påskdagen är glädjens största dag. Jesus hade på korset dött för alla synder. Och påskdagen bekräftar att segern är vunnen. Segern över synden, segern över skulden, segern över Satan, döden och helvetet. Genom att gjuta sitt blod på korset och gå ur graven hade Jesus lyft fram rättfärdighet för alla. Förlåtelse, evigt liv och evig salighet. Och nu vet vi att vägen är öppen och fri till Gud. Hans uppståndelse visar tydligt att han är den Gud och den frälsare han har sagt sig vara. Den bortrullade stenen vid Jesu grav är för alla som tror på Jesus en bortrullad sten också från vår grav. Genom honom vet vi att vi alla som vill äga hans nåd och förlåtelse, alla vi som vill vara hans lärjungar, som vill äga hans nåd och förlåtelse, alla som vill vara hans egna, en dag kommer att få lämna sina gravar för att vara tillsammans med honom. Påsken är de troendes glädjedag. Och i den gamla kristna kyrkan på 100-talet, på 200-talet, så hälsade man varandra på påsken: Herren är uppstånden. Och den andre svarade: ja, han är sannerligen uppstånden. Och så gav man varandra en hälsningskyss på kinden. Man har hört det. Puss i påsk, säger man ju nu för tiden. Men det är den gamla uppståndelsehälsningen. Kristus är uppstånden från de döda. Ja, han är sannerligen uppstånden. Men allt detta kunde man inte se ett spår av i de sörjande kvinnornas bekymrande ansikten och bara på sorg. Kanske blickade de ner. Kanske var deras pannor rynkade och kinderna fulla av tårar. De levde som om Jesus fortfarande vore död. Men änglarna frågar: varför? Hur ser vi ut som tror på vad Jesus sagt och lovat? Och också genom ordet skådat in i den tomma graven. Hur ser vi ut i våra ansikten? Kan man se glädjen över den uppståndne frälsaren idag? Kan man se hans uppståndelse i våra ansikten hela året? Nej, man kanske inte kan det, men man kanske borde. Det kanske borde vara så. Och om man inte kan se det, vilket man inte kanske kan alltid, för det som är en inre förvissning blir inte alltid en yttre känsla. Men om man inte kan se det, hur förhåller det sig med förvissningen, vissheten, tryggheten? när vi sliter med deklarationen, när vi går till jobbet, när vi märker hur fort åren går, när vi misslyckas med våra relationer, när vardagen blir grå, när vi sagt de där orden som vi inte borde säga, tänkt de där tankarna som vi inte borde tänka, när vi undrar om det någonsin kommer att bli bra. Varför söker ni den levande bland de döda? Idag möter oss två livslevande änglar med skinande kläder genom dagens text. Idag påminner de oss att se upp, se, titta, blicka. Han är inte här. Han har uppstått. Sångaren sjunger: vad ljus över griften, i den 1937 års psalmbok. Han lever o fröjd, fullkomnade skriften och salighetshöjd. Från himmelen hälsad, han framgår i glans, och världen är frälsad och segern är hans. Bortväntrade stenen och inseglet bräckt, och vakten har flytt för hans andes fläkt, och avgrunden bävar. Här var mellan ljuset och mörkret en strid, och dock segrade ljuset för evig tid. Nedstörtade döden och tron står upp bland de jordiska öden med himmelskt hopp. I sörjande kvinnor, vem söker ni här? Den levande ej bland de döda är. Uppstånden är Jesus. Så himlen med jorden försonade sig, så graven är vorden till glädjen en stig. I huvuden som böjdes vid korsets fot, upplyftes och fröjdes trots världens hot. Kom skingrade jord till din herde igen. Han lever och följer dig än, osynlig från himlen. Lever du och jag som om man fortfarande befinner sig i graven? Vad skulle änglarna säga till oss om de mötte oss i våra suckar och vårt klagande, kanske irritation över småsaker, kanske samma sak som de sa till Mariorna? Varför? Kanske änglarna visste varför. Därför att kvinnorna tillät sinnen att krocka och skjuta undan förtröstan på Guds ord och löften. Men varför? Det kan också vara en rannsakande fråga för att få oss att tänka efter: vad håller vi på med egentligen? Vi sjunger ju idag: min Jesus lever, jag ska leva, mitt huvud seger vunnit har, för nöd och död jag ej ska bäva, ty Jesus makten från den tar, jag räddes ej för död och dom. Han uppstått har, hans grav är tom. Min Jesus segrat från den stunden, finns intet som mig skada kan. Ty mörkrets furste nu är bunden, och döden fick sin baneman. Att Jesus uppstod vittne bär, att fängelset nu fångat är. Han uppstod, graven öppnad blivit, nu går mot graven jag med tröst. Ty Jesus mig förhoppning givet, att jag ska vakna vid hans röst. Jag lever evigt och med mig du leva skall evinnerlig. Låt oss ta med de här orden i vår vardag, så att det blir Guds ord och löften som får krocka och skjuta undan de dåliga nyheterna som sinnena förmedlar. Vad vi upplever och vi känner, allt det här som försöker lura oss och tro att det är mer illa än vad det är. Så att vi tänker: ja, det gör ont i kroppen. Ja, det gör ont i själen. Men jag vet att Gud älskar mig. Och en dag ska jag få skåda min frälsare ansikte mot ansikte. Och då har jag en ny kropp. En förhärligad kropp. Det är mycket sorgligt när kristna lever som om påskmorgonens sol inte lyst in i den tomma graven, som vittnar om att vår frälsare Herre Jesus Kristus har uppstått. Jag vill också påminna om att man kan leva som om man inte ens har spikats fast vid korset. Och det kan vara ännu värre. Det är när man lever som om frälsningsverket vilade på våra axlar. En del lever som om frälsningen föll omkull och förlorades om man i sitt liv snubblade och ramlade omkull. Man vänder upp och ner på himmel och jord och bävar i ångest över förhållandevis små synder. Vi ska ju självklart känna smärta över våra synder, ångra dem och bära fram dem till Gud i vår bekännelse. Men om vi tror att allt faller för att vi någon gång misslyckas, då är det som att säga att Guds lam tar bort de flestas synder, men inte mina. När ordet säger, se Guds lam som tar bort världens synd. Guds sons blod renar från all synd. Eller om man tror att man för varje överträdelse man gör måste kompensera genom att göra motsvarande antal goda gärningar, då är det som om Kristi gärning inte räcker till. Det är klart vi ska sträva efter att leva ett gott liv och göra goda handlingar, men inför Gud är ändå vad Jesus har gjort det som skapar oss tillträde och väg till Gud. Ibland behöver vi påminnas om inte bara att Jesus har uppstått ur graven, utan också att han faktiskt innan dess har spikats fast på korset tillsammans med alla våra synder och hela vår skuld. När vi ser för mycket på oss själva, på våra tillkortakommande, på vår skuld, då ska vi lyssna på Johannes Döparens röst. Se Guds lamm. Se inte på dig själv. Se Guds lamm som tar bort världens synd. Men idag är vi vid hans grav. Och det är inte vilken grav som helst. Det är Guds sons grav. Han som var av evighet, men som blev människa genom jungfru Maria. Som vandrade sedan 33 år här på jorden. Som gjorde gott och hjälpte alla. Som helade sjuka, som uppväckte döda. Som predikade lag och evangelium för människor. Han som utelämnades, korsfästes och dog på ett träkors. Han som led straffet i vårt ställe för våra synder, att de skulle försonas, sonas. Han som steg ur graven med en förhärligad kropp på den tredje dagen. Och efter 40 dagar steg upp till himlen med sin kropp. Han är inte här. Han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Han sa att människosonen måste utelämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord. Kvinnorna hade tappat bort hans ord ur sinnet. Men det finns hopp. De kom ihåg hans ord när änglarna påminner dem. För en stund hade Guds ord trängts bort ur deras sinnen. Men det kom tillbaka. Det kan också bli så för oss kristna. Och det är därför vi behöver läsa vår bibel och gå till gudstjänst. För att påminnas. Kanske inte av en ängel, men av pastorn eller pastorspraktikanten. Då kom de ihåg hans ord. Då kom de ihåg hans ord. Hur annorlunda blev det inte nu? Allt blev ljust. Allt blev klart. Och ända sedan den tiden så har Guds sanna barn samlats för att lyssna på Guds ord på söndagen. Inte för att det är en ny vilodag, utan för att fira Jesu uppståndelse. Det är alltså inte någonting som vi gör bara en gång om året. Vi ska glädjas över Jesu uppståndelse varje söndag, ja varje dag och varje stund. Aposteln skriver: vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. Låt oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg. När vi gläder oss över Kristi död och uppståndelse, hur små blir inte våra bekymmer? Hur obetydliga blir inte mina och dina bekymmer? Då kom de ihåg hans ord, berättar Lukas om mariorna vid graven. Det var det viktiga i medgång och i motgång, i sorg vid glädje, i nöd och i lust. Låt oss hålla fast vid Guds ord och löfte. Då ser vi i det vardagliga arbetet, alltså när vi går till jobbet eller när vi går till skolan, inte bara en trist uppförsbacke, utan också ett sätt att tjäna Gud och medmänniskan. Då ser vi motgångarna och smärtan som ett sätt för Gud att fostra och forma oss. Då ser vi inte som Elia att vi blivit helt ensamma, utan vi ser Kristus vid vår sida. Han som lovat att vara med oss alla dagar till tidens slut. Vi ser änglar som tjänar och skyddar oss. Och vi ser, precis som Elia, alla troende som ändå finns där, fast de inte alltid syns. 7000 män, som det står, som inte har böjt knä för Baal. Ja, det är nog mycket mer. När vi genom Guds ord har den korsfäste och uppståndne frälsaren för vår blick, så ter sig livet och tillvaron som upplyst av påskmorgonens sol. Allt blir ljusare. Och då vill vi, som kvinnorna i dagens text, berätta för de andra vad vi har sett och hört. De vände tillbaka från graven och berättade allt detta för de 11 och för alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Jakobs mor Maria. Också de andra kvinnorna som var med talade om det för apostlarna. Men det kvinnorna berättade uppfattade dessa som tomt prat, och de trodde inte på dem. Men Petrus steg upp och sprang till graven, och då han lutade sig in såg han endast linnebindlarna, och han gick hem fylld av förundran över det som hade hänt. Änglarnas ord: varför söker ni en levande bland de döda? Kan också hänvisa dem till större och viktigare uppgifter. Alltså, vad gör ni här? Varför söker ni honom här? Har ni inget viktigare att göra? Nu måste ni gå och berätta för världen att Jesus Kristus, Guds son, har dött och uppstått. Låt oss inte gå tillbaka till de dödas land. När Elia, som ni minns, hade smitit ifrån sitt uppdrag som profet. Han hade ju mött så mycket motgångar ett tag. Då söker Herrens ängel upp honom och ger honom mat. Han sitter ju, han gömmer ju sig, kan man säga. Herrens ängel söker upp honom och ger honom mat. Och sen vandrar han en lång bit och hamnar i en grotta. Och så står det att Herrens ord kom till honom: vad gör du här, Elia? Det är inte så att Gud inte visste. Det är en retorisk fråga. Du har ett jobb att göra. Du har ett uppdrag. Vad gör du här? Varför söker ni den levande bland de döda? Ibland så fastnar vi i våra egna bekymmer. Precis som Elia. Och ibland kan ett sätt att komma ur den här fokusering, att Gud genom ordet påminner oss om att vi har viktigare saker att göra. Vad gör du här, Elia? Första Konungabokens 19 kapitel och 9 versen. Kvinnorna berättade för de andra lärjungarna om nyheten. Och vi läser om att de uppfattade det som tomt prat. Och det är klart. Vi har en uppgift att sprida. Och vissa kommer att säga. Vi har ett evangelium, ett glatt budskap att sprida. Vi har goda nyheter att sprida. Kristus har dött. Kristus har uppstått. Och somliga kommer att säga att det bara är tomt prat. Men det är vår uppgift att göra ändå. Det ska inte hindra oss. Och vi sprider det här glada budskapet när vi stödjer församlingens arbete att förkunna Guds ord här i Uppsala. Vi sprider också det här budskapet när vi själva berättar för människor om den korsfäste och uppståndne frälsaren. Det är vad Gud vill. De flesta kanske inte tror. Men en av dem, Petrus, han ville i alla fall ta reda på fakta. Petrus sprang till graven och trodde. Kanske finns det någon eller några Petrus bland oss som inte bara rycker på axlarna utan vill ta reda på fakta. Jesus Kristus har dött för våra synder och han har uppstått. Låt oss bedja att vi får fler Petrus bland oss. Låt oss bedja att vi blir som kvinnorna som kommer ihåg Guds ord och lufte när de blir påminda. De kommer ihåg, stod det. Och låt oss behålla Guds ord för våra ögon och glädja oss över syndernas förlåtelse och löftet om evigt liv genom Jesus Kristus, vår frälsare. Amen.